Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Är vi igång eller?
Ja, vi har rullat. Jag tänkte bara...
Hur länge har du varit igång?
Hej och välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Och den här veckan är vi nästan lite nervösa, va?
Jag tyckte du började med att sluddra på ordet lite,
ja,
till och med.
Ja, det är ju feedback på. Det är liksom lite så. Det är inte för att jag är orolig att snacket inte ska gå bra. För nu får vi en riktigt snackproffs.
Mm.
Men det känns ju lite som att sjunga inför Pavarotti på något sätt. Liksom, att man hittar ju på mycket så här, aha, så hade inte jag sagt. Och så hade inte, alltså, att det, känner du så, eller?
Ja,
du känner ju alla kända människor, men dansar man med Tony Irving, då snubblar man ju lätt. Liksom, tänker
ja, men så är det. Och sist som vi träffades i den här konstellationen, då var det väl ytterligare någon med. Det var ju när vi var aktuella för 100 år sedan.
Ja, ja, ja.
När vi fick vara med på Riksmorgonso.
Just det.
Och sådär, så tror jag vi var. Eller jag vet att vi var det.
Så var det.
Någon gång.
Absolut. Ja.
Men det går inte, det är lika bra att vi kör igång. Sveriges kändaste Titti behöver ingen större introduktion. Men de behöver en applåd.
Direkt. Jag behöver en varm applåd. Ja. Välkommen så hjärtligt till Ekonomi på riktigt. Titti Schultz!
Tack så mycket! Jag som är rutinerad i branschen, jag klappar också.
Ja, vad härligt. Det ser jag. Proffs. Man märker skillnad. Du är med och applåderar. Du har hörlurar. Det brukar inte de flesta andra ha.
Ja, okej. Okay.
Hur är läget?
Nej, men det är jättebra. Jag är ju lite pirrig. Jag ska prata om ett ämne som jag tror är ekonomi. Det är mitt intryck.
Ja.
Och jag har absolut inget att komma med. Men det har jag sagt från början. Ja. Från det att ni ringde så har jag sagt att alltså, jag har ibland en plånbok och ibland... Ja.
Ja. Jag pratar här om podden, så pratar vi lite kort om det här.
Här om podden.
Ja, det var snyggt.
Ja, här om podden. Så pratade vi lite grann om, för du sa så här när jag gjorde någon introduktion, så hej och hjärtligt välkommen, då sa du så här, den där har du sagt förut, och då nämnde jag att jag hade sett ett tv-program med Mauri, Mustige Mauri, där han identifierar just röster. Han sa så här, de som 7 kändaste rösterna utan att man vet ansiktet. Och då var det bland annat Fröken Ur, och sen var det han Let's Dance som säger hur det går i Let's Dance, och sen var det den här GPS-tjejen, hon som körde nästan alla GPS-er.
Ja, så, ja, alltså henne hör aldrig jag, för jag stängde av henne i tidigt skede. Hon drev mig till vansinne.
Ja, men
vi var aldrig överens.
Nej, jag förstår det.
Min GPS-tant säger vänligen, är inte det lite passivt aggressivt så här, vänligen sväng vänster. Det är som så här.
Och då svängde inte... jag absolut inte vänster. Nej, möjligen rakt fram.
Ja. Men då menar jag så här, vänligen drick lite kaffe.
Jag skit i henne nu, just henne. Utan nu menar jag också så här, tunnelbanerösten.
Ja, det har vi pratat om.
Ja, och så. Otroligt kul. Men då tänker jag att där på den där topp 10-listan, det här var en topp 7. Men hade man fortsatt den här listan, så måste ju du vara... Även fast du är ju också känd i ansiktsmässigt.
Riktigt känd.
Men om du ringer, tänker jag, till en krog och säger så här, hej, jag skulle ha ett bord till då. Om du bara liksom håller ut lite på meningen.
Prata tre meningar extra i början.
Och bara för att, då tänker du så här, nu får jag bordet för att jag är fucking Titti Schultz. Liksom.
Nej, men så hade hon inte uttryckt sig. Men
nej, men kanske tänker.
Det brukar lösa sig när jag faktiskt kompletterar med namnet. då löser det sig.
Men tror du inte att man ändå ganska snabbt hör att mottagaren det
händer,
tänker?
Det händer ganska ofta, även om det är nödvändigtvis i de sammanhangen. Nu är jag ju en artig människa också, så jag presenterar mig alltid när jag ringer någonstans, för det tycker jag man ska göra. Men det är inte så ovanligt att man säger, den här rösten känner jag igen, när jag liksom bara, hej, har ni Alvedon någonstans? Ja, den rösten känner jag igen.
För du är ju verkligen en radioprofil. Alltså du har ju, hur många år har du hållit på med radio?
Alltså jag räknar ju så illa. Men 94 började jag. I oktober tror jag det var.
Wow.
Och sen har jag försökt sluta 3-4 gånger och det går inte.
Men vänta, då firar vi precis 30-årsjubileum då?
Ja, nästan.
Ja, jäklar, nästa år.
Ja, alltså, det är 23 fortfarande.
Ja, du måste
häng med lite.
Jag ligger lite före.
Men om ganska precis ett år då, där någonstans, så är det ett år. Gisses, det ska jag fira.
Ja, men då blir det väl någon sån här specialprogram i tv, tänker jag. 30 år med Titti, tänker jag. Det är väl rimligt.
Ja. Ja,
jag tänker att jag säkert blir inbjuden till Rix FM och får en, liksom en hel egen morgonshow att fira mina 40 år i radio med.
Ja.
Det tror jag säkert på.
Det lät lite ironiskt.
Men, ja, det lät lite ironiskt. Men
det var ju liksom där allt började.
Men det var ju ändå så här, för du var ju verkligen, alltså Morgonso, du och Roger var ju fantastiska. Alltså sen var Hjärt med.
Det var vi faktiskt.
Men du och Roger just för mig var så här, och jag vet att båda är från Gävle och liksom ni, var inte därför ni funkar så bra. Men jag bara menar att det var ju en av de här paren som jag alltid, som jag också jobbar med media, så var det ändå de så här, det här är fan, de är så proffsiga så att det liknar ingenting. Alltså ni var ju, ni vart ju verkligen liksom, dels tajta, men också var ni fantastiskt duktiga.
Ja, det är få människor som är så proffsiga där upplevs som att ni på riktigt inte är,
det var nästan
så här
Filip och Fredrik.
Bara, men sen plötsligt, bara kör.
Ja, och då tänker jag, ni var ändå en liten konstellation och sen så gick ni hit, höll jag på att säga då, alltså under Bauer-koncernen då, Mix-koncernen. Men sen plötsligt så dök du upp alldeles ensam.
Ja, hur det kan bli. Men jag håller med, alltså jag är så himla stolt över det vi gjorde, det jag, Roger och Hjärt gjorde, men också det som jag verkligen känner var jag och Roger. Det var väldigt, väldigt speciellt under väldigt, väldigt många år.
Hur började det?
Ja, vi träffades på redaktionen på Rix FM i Gävle. Jag tjatade mig till ett jobb på nyhetsredaktionen där. Jag hade pluggat journalistik i London, kom hem, skulle vara tokseriöst. Jag såg framför mig att jag skulle bli en, ja, typ en Jan Josefsson, tänkte jag då. Nu skulle jag kanske välja någon annan. Men i alla fall, så jag satsade allt på det. Och så tänkte jag, måste börja på lokaltidningarna, man måste börja smått. Det tror jag fortfarande stenhårt på. Det fanns två lokaltidningar, det gör det faktiskt fortfarande, hör jag öppna. Och tjata, fanns inga jobb. Då kom jag på, kommersiell radio hade börjat medan jag bodde i England och pluggade. Och så tänkte jag, den nyhetsredaktionen ska jag in på.
Mm.
Ja, kommersiell radio hade nyheter. Det, stanna upp och tänk. Mm. Underbart. Mm. Och så lyckades jag med det. Ett par vänder upp till stationschefen där. Och så fick jag göra nyheter tillsammans med Ingvar och Maria som jobbade där.
Mm.
Och det var så jädrans roligt. Och sen så blev det mer och mer längre gästintervjuer. Jag gjorde inslag till ett kvällsprogram som Roger gjorde. Och sen blev det mer och mer program. Och efter ett par år i Gävle så ringde Rix FM i Stockholm. Och så på den vägen var det. Sen kom Roger efter och så blev vi en nödlösning för ett morgonprogram som blev uppköpt av Mix Megapol. Och då så kom programchefen och så sa han, kan ni bara köra tills jag hittar liksom rätt konstellation som ska in här och köra morgonprogrammet.
Ja, så jag värvade min fru också. Kan inte vi bara köra tills jag hittar rätt konstellation här?
Så att i alla år presenterade vi oss som Rix Morgonso nödlösningen i väntan på ordinarie program som skulle börja.
Jaha.
Vad häftigt. Och sen så blev det ju inte så då, kan man lugnt säga.
Nej, alltså vi väntade ju hela tiden på att det skulle komma ett nytt morgonprogram, men det gjorde aldrig.
Mm.
Så till slut gick vi, faktiskt.
Men om vi då ska så här, studsa fram, och det här tycker jag är så vansinnigt intressant ju också, det är för att det är som sagt lite i min bransch, men det är en fantastisk resa som du har gjort. Men då känner jag, hur kommer det sig nu då från att ni var det här radarparet till att du sen dyker upp i P4?
Jo, när vi slutade här, det var vi alla överens om, att jag och Roger var överens om det, och fast vi tänkte nog mest på det på kammaren liksom, var och en för sig, men framförallt så fanns det en känsla att vi började bli väldigt klara. Vi hade gjort det så länge, vi kände varandra så väl, vi hade pratat om allting och vi hade pratat om allting flera gånger. Vi träffade varandra mer än vi träffade våra liksom anhöriga. Så att vi inte skulle fortsätta göra någonting, dit hade vi kommit. Och jag kan i efterhand tycka att det är förbannat sorgligt att vi inte vårdade radarparet bättre. Att vi inte tog hand om oss, att vi inte, alltså det är klart att det fanns skav. Och de gånger det fanns skav skulle vi ha varit duktigare på att ta hand om det. Det här är nog det mesta som jag egentligen har pratat om det. Nej, men så att vi landade nog i var och en för sig. Och återigen i tyst samförstånd, vi pratade väldigt mycket utan ord. Så var det som att vi förstod det här hos den andra. Så Roger blev erbjuden att komma tillbaka till Riks FM. Exakt hur den dansen gick har jag ingen aning om. Och jag hade parallellt med det gått in till cheferna på Energy och sagt, finns det något? Jag jobbar jättegärna kvar på Energy, men jag ska inte fortsätta i morgonprogram längre. Och så tittade man på det och var otroligt hjälpsamma. Och sen plötsligt så, ja, Roger meddelade att han skulle gå. Och då hittade cheferna också efter lite, alltså vi snackade lite om jag skulle vara kvar eller inte. Och så till slut hittade vi ett sätt att, ja, men lösa ur kontrakt och att jag kunde dansa vidare. Och då tänkte jag, nu slutar jag med radio.
Mm.
Och så gjorde jag det ganska kort tag, för sen ringde Sveriges...
Vad tänkte du att du skulle göra då?
Jag tänkte att jag skulle tokmoderera, för jag tycker det är jätteroligt att vara moderator.
Där har du och jag sprungit på varandra.
Exakt. Ja. Och jag tycker det är så himla kul, och det är som ett litet, liksom, litet radioprogram som ska ut med en massa innehåll, och det ska lyftas, jag ska få människor att skina och ställa de klokaste frågorna till någon vd. Och jag verkligen kände att det här ska jag satsa stenhårt på, och jag fick ganska mycket erbjudanden, så jag tänkte att det här ska funka.
Mm.
Och efter så här, när pandemin kom sen några år senare, så är jag glad att jag inte var där just då. Men så ringde också Sveriges Radio mitt i alltihop och frågade om jag inte behövde äta lunch. Och det behövde jag, för det behöver man. Och då kom de med ett erbjudande om ett litet, litet morgonprogram som inte en människa lyssnar på. Och man skulle dra igång det här, och det var halta och det var lytt och det var konstigt. Och då tänkte jag, hantverket radio, det är det bästa jag vet, att få bygga ett morgonprogram. Så att jag sket i lyssning och vad det var och hela det upplägget. Och sen slutade det också med att jag sände det. Det var inte min avsikt från början.
Ja, du kom in i första hand för att hjälpa till att bygga upp konceptet.
Det var i alla fall min tro i sammanhanget. Sen förstod jag att det fanns baktankar.
De lurade in dig.
Ja, men lite så.
Ja.
Men det var väldigt, väldigt kul just att få bygga det. Och jag fick ta med det kommersiella tänket. Alltså drivet, det framåtlutade, hur vi gör saker. Att försöka vara oängslig och våga testa nya saker på ett sätt som jag inte upplevde att man hade tänkt på där jag hamnade. Det var väldigt, väldigt kul. Och det här morgonprogrammet var sjukt bra och hade kunnat bli jätte, jätte, jättebra. Men man måste berätta för folk att saker och ting existerar. Och en kampanj räcker inte. Mm. Så att 1 år och 9 månader senare så var det thank you and goodbye.
Vad hände när det där morgonprogrammet inte flög upp?
Alltså jag kände ju att, och hade många möten och så. Satsar vi något mer på det här? Kommer det komma någon mer kampanj? Nu har vi ett litet momentum. Folk hittar oss, det snackas lite. Taxichaufförerna började påpeka att de lyssnade och sådär. Det fanns liksom tecken i skyn som visade att det här kan verkligen fortsätta. Men då förstod jag att man tänkte inte satsa någonting. Jag hade 2-årskontrakt, tänkte jag jobbar det ut. När jag hade jobbat i 1 år och 9 månader, då blev det slut för mig. För där kom ett erbjudande om att göra P4 Extra. Och det är ett flaggskepp. 1,5 miljon lyssnare per program. Alltså det största aktualitetsprogrammet i radio som finns. Så det gick inte så här, nej.
Nej, det var en icke-fråga nästan.
Mm. Fast där när jag hade bestämt mig för att jag jobbar kontraktet ut, då hade jag ju för avsikt att sluta med radio igen. Men så följde sig på det här viset.
Jag måste bara fråga då, hur länge sedan var du började med P4 Extra?
Är jag inne på mitt 5:e år? Kan det vara det?
Åh, jädrar.
Ja, tiden har gått så här fort, bara pang. Och för, det är ju för att det är så förbannat roligt. Det är en klyscha, men det är faktiskt enda förklaringen.
För jag ska säga, helt ärligt så har jag inte lyssnat på P4. För jag
tack snälla för den här inbjudan.
Ja, så här, men det kommer, lugna dig. Jag är på väg till något väldigt fint.
Okej, jag ber om ursäkt, vad synd att jag avbröt dig.
Ja, det är lugnt. Nej, men så här, jag lyssnar inte på P4 Extra generellt sett, för att då ägnar jag mig åt helt andra saker på dagarna. Det blir aldrig att jag har radion på när jag jobbar, och då sitter jag nästan alltid i möten och sådär. Sen åkte jag, i och med pandemin, så började jag flydde stan, drog till landet som ligger 10 mil iväg. Och åkte upp ytterst kort, i början åkte jag inte upp alls, men sen började jag åka. Och då började jag, då hittade jag P4 Extra. Och då tyckte jag det var kul. Så var det
roligt. I bilen liksom?
I bilen, ja. Mm. Och då tyckte jag att det var roligt med Titti. Men lite så här tänkte jag då, så här, ja men sista imorgon så det är en helt annan grej att göra den här. Sen en av de första grejerna jag hörde, det var när du intervjuade Per Gessle. förra gången. Jag tror att du har intervjuat honom en gång till efteråt.
Ja, kanske inte av två.
Men då kom jag ihåg, då var jag så sjukt imponerad över de frågorna du ställde, följdfrågorna. Frågade exakt det som jag ville höra och inte liksom släppte det heller. Utan fast det sitter fucking Per Gessle där liksom, så hade han var ju där för att prata om sin turné eller vad det var då. Men det gjorde du så jävla bra så att jag varit alldeles stum efteråt. Och då har jag tänkt sen dess, då tänkte jag så här, jag hade ditt nummer kvar sen länge när vi var och gjorde radio hos er någon gång. Eller vi har haft någon kontakt med oss. Mm. Så då tänkte jag så här, nu måste jag ringa och bara säga att jävlar anamma vad du är bra, tänkte jag. Och sen är det lätt att tänka så. Och sen så vet jag att jag sa det till Charlie. Då sa Charlie, ja men vi ska bjuda in till podden.
Mm.
Och så, ja det ska vi göra.
Men typiskt sen, mig, fick inte du bara ringa och skicka lite kärlek?
Då nej då fick jag inte ringa. Och sen på den vägen har det varit. Och sen till slut nu då. Så att det är liksom anledningen. Jag var så impad. Och du gör det så bra. Sen har jag fortsatt att lyssna mycket mer. Och jag försöker pricka in när du också. Så jag sitter där på landet. Och sen sätter jag på radion. Och sätter alltid på radion när jag kör bil nu. För att du gör det så bra. Så.
Jag kan säga så här, om du nu inte ringde på en gång där så var det här värt att vänta på för mig.
Ja.
Tack så jättemycket. Jag är ganska hård mot mig själv och har väldigt svårt att ta beröm. För jag tänker att jag hade nog kunnat göra ännu bättre. Men på riktigt så blir jag väldigt, tack så jättemycket. Det går faktiskt rakt in i hjärtat.
Ja, vad härligt. Sen tror jag också att det krävs år och erfarenheter liksom, innan man kommer dit och blir självsäker i det här och vågar och allting, liksom, så här, antar jag. Men,
hur är det för dig? Är det svårt?
Liksom?
Svårt att...
Ja, men att göra inte... Är det svårt att vara bra på att göra den typen av ändå format? Det är liksom, du pratar om det är miljontals lyssnare. Det är inte vilka duvungar som helst som kommer upp som gäster. De har ofta en egen agenda de vill prata om. Och det är ändå ett trevligt format. Det är inte liksom agenda heller.
Men ibland
det kräver
så,
ju en väldigt fingertoppskänsla, tänker jag.
Jag får ju, alltså vi gör ju, som vi säger lite fint, ansvarsutkrävande intervjuer. Det betyder att jag får tag i någon ordförande i en kommunstyrelse någonstans där man har gjort bort sig. Och de slingrar sig som små maskar på en krok. Då får ju jag ta i, jag har blivit arg. Bara, vet du vad, du tar inte ansvar. Det enda lyssnarna vill höra nu det är liksom ett, vi ber om ursäkt, vi ska bättra oss. Och du ger inte det, du tar inte ansvar. Och det kan jag pusha väldigt långt. Jag kan till och med börja låta sträng och lite irriterad på rösten. Det är ju en ren njutning ur ett journalistiskt perspektiv att ha någon som verkligen är dålig i andra änden, alltså verkligen inte äger sin sak utan verkligen missköter sig. Att sen intervjua till exempel Per Gessle, det är ganska klurigt för han är där av en anledning. Jag respekterar den här dansen, men jag respekterar den, men jag låter den liksom inte styra mig. Och sen har jag ju också haft glädjen då att träffa Per flera gånger. Så han vet nog också lite grann hur det här, alltså vad han kan förvänta sig av mig. Det kommer naturligtvis att hjälpa. Sen har jag en underbar redaktion som försöker reka alla gäster. Och sen har jag det manuset och i stort, liksom, jag följer det, lutar mig mot det, men sen gör jag det till mitt. Även om just Per Gessle, han vill aldrig bli rekad. Några få får komma utan att bli rekade. Men annars så vill vi ju att gäster... För det blir bättre åt båda håll.
Mm.
Vissa tycker inte att de behöver det för att de snackar liksom bara. Och det tror jag ju, det ska man inte göra. Man ska...
Men här är jag en fördom då, och det, om vi ska prata pengar.
Mm.
Att jag hittar ju på att du har gått ner i lön. Om man är liksom kommersiell radios drottning... Och sen så hamnar man in i liksom statliga monopol. Nu överdriver jag i här liksom. Men det måste ju ha funnits en tid då cashen trillade in. När det inte var en fråga. När morgonshowen inte kändes som något så här provisorium. Utan så här, henne måste vi ha. Då måste det ju ha suttit en förhandling där du var som så här, show me the money, så kommer jag upp på morgonen. Annars så får ni nog leta efter någon annan. Eller?
Ja.
Har du blivit rik på det du har gjort? Är det som att nu kan du göra, egentligen skulle du inte behöva tjäna några mer pengar? Utan du kan
så
göra...
är det inte.
Aha.
Jag har nämligen gjort av med mina pengar.
Ja.
På jättedåliga grejer. Jag har inte gjort bostadskarriär. Jag har köpt ett skruttigt litet landställe. Jag kan ingenting om aktier. Jag är dålig på att spara. Så att, nej gud, jag har varit helt dum i huvudet rakt igenom. Jag har bara levt. Och det kan man ju också tycka är härligt. Jag önskar att jag hade varit smartare. Jag önskar att jag hade tagit hjälp. Jag önskar att jag hade gjort annorlunda. Absolut. Men jag hade kunnat bli stenrik.
Men hur var det att gå ner då?
Alltså, ja, hur var det att gå ner i lön? Det måste vara mindre nu än vad det var.
Ja.
När det var som mest, eller?
Ja, absolut. Jag gjorde en stor intervju med Expressen när jag hade gått till SR. Och rubriken gick över, alltså jag fick ett uppslag, ett jättefin bild över båda sidorna, ungefär halva sidorna. Så var det en jättestor muffinfontän i bakgrunden, stod jag och såg kaxig ut. Och sen så var rubriken, jag halverade min lön. Och det var sant. Mm. Den satt också på en anslagstavla på Sveriges Radio ett långt tag. Och jag hade sagt, jag måste ta ner den där när ingen ser. Ja. Men och precis så var det. Rik, det blir inte på Sveriges Radio. Och ändå så tror jag att jag har förhandlat till mig en bra lön.
Mm. Och då menar du precis, man kan ju bli rik på andra sätt än just penningrik då, antar jag. Och att få sitta och påverka och prata med 1,5 miljon lyssnare om dagen är ju rätt coolt.
Mm. Ja, jo, men det är fantastiskt. Och framförallt så påverkar ju absolut inte det jag ska göra. Utan det jag vill göra är att, alltså, jag informerar, jag vidarebefordrar, jag försöker vara lyssnarnas röst i olika sammanhang. Men sen vill ju jag också, det jag hoppas att jag har tagit med mig till P4 Extra, det är garvet. Lite grann känslan att man vet inte vad som ska hända. Vad är hon på väg nu? Varför reser hon sig upp och går? Lagar hon nudlar i studion? Jajamän, det gör hon. Mm. Och så där. Det är det som jag har velat ta med mig och som jag gärna vill fortsätta med. För att för mig är det jättetydligt att jag kan vara tokseriös och verkligen ta ifrån tårna och spänna min båge så långt som det bara är möjligt ur det journalistiska perspektivet. Men sen vill jag också underhålla. Och, och apropå pandemin som nämndes här, så blev det så himla tydligt att jag är ett sällskap för väldigt många. Och om jag någon gång känner att jag gör någonting viktigt med mitt jobb, så är det när människor hör av sig, jag hade ingen annan. Varje dag slog jag på radion och du var mitt enda sällskap. Man träffar inte sina barn, sin familj, sina barnbarn, man går knappt ut med hunden, man går inte till jobbet längre, man jobbar hemifrån. Alltså det kom brev och mejl till mig från alla åldrar, inte bara äldre människor som man tänker, de är ju alltid hemma, har inget för sig. Det är ju verkligen inte så. Men det var väldigt mycket yngre människor, yngre än jag och så, som började lyssna, som inte hade hittat P4 Extra riktigt. Dels var det många som tyckte det var kul att höra mig igen, för att de hade tappat mig efter morgonradion. Och det var ju naturligtvis stort för mig. Många har stannat kvar, också viktigt. Men just att få de här mejlen och breven där folk berättade att jag gjorde skillnad i deras vardag under de här åren som det blev. Så jag blev otroligt blödig. Jag satt liksom och grät på redaktionen, för att jag kände bara, shit, mitt jobb spelar på riktigt.
Men det är väl så också att vi, det ser man ofta på mycket tv-program, alltså att man har ett behov av att samlas, och har man då ingen familj kanske, så tror jag att det är än viktigare med ditt jobb liksom. Mm. Men också kan man ju ibland undra jag säger, varför, eller jag tror att många undrar, varför gör sig så mycket skräp-tv, eller varför gör sig så mycket trams? Ja, kanske för att det hela familjen samlas just kring. Jag kan ju tycka som Fångarna på fortet. Hur fan vad jag läst på Fångarna på fortet. Men det var bra när barnen
var mindre. Har inte ni varit med i Fångarna på fortet?
Vet du, vi har haft en no trams policy, så vi har inte gjort några såna där...
No trams policy?
Ja, men alltså vi tänker att vi är experter och inte programledare. Så ja, vi har försökt att hålla oss till sånt.
När vi var aktuella så hade vi, trodde vi att vi hade kunnat förlora på det. Men vet du vad det coolaste var vi tackade? Eller det galnaste vi tackade nej till egentligen. Det var när vi skulle få åka med andra TV3-profiler. Alltså Aschberg och Ar och de här tyngsta. Mm. Och så var det vi som skulle få åka hem och fira jul hos Anna Anka i Hollywood. Mm. De gjorde ett stort program.
Det roligaste,
sen var det Tom,
vi fick
Thomas
inte
och Simon, kommer du ihåg dem?
Uh-huh. Absolut.
Ja, de bland annat. Och så var det Aschberg och så var det Ar.
Vi fick inte ens någon fråga. Det var så här, goda nyheter. Här har ni en present från oss. Ni ska få åka över till Hollywood och bara najser, göra detta 2 dagar och liksom alla är där och vilka fester vi kommer ha och vad mysigt det kommer vara och det blir jul med Anna Anka, haha, och ni ska prata lite pengar och grejer. Och vi bara, nej tack. Va? Nej, men det var liksom inte ens en program.
Det
var
så här... Men alltså, blev det här ett program?
Ja,
absolut. Har inte sett det. Hur kan jag ha missat detta? Ja, det men var Robin Aschberg och Hasse Aro och fira jul hos Anna Anka?
Yes. Vi vill inte prata illa om andra människor, men vi är väldigt stolta över att vi inte har gjort några Fångarna på fortet. Det var det jag skulle säga.
Ja, och jag menar inte nu...
Jag har också tackat nej.
Ja.
Och jag menar inte att det är något... Jag försöker säga
nej, det är väl inget fel på det.
Nej, jag skulle
men jag har tackat nej för jag har sån ormskräck, och de kan inte garantera att jag slipper ormcellen. Utan jag ser ju på dem att det är en garanti att jag ska in där, och då dör jag.
Hade du bott i Norge så hade det varit cool, för där har man i norska produktionen som man tagit bort alla djur, inte bara tigrarna.
Det hedrar dem.
Ja, de var först med att ta bort tigrarna. Och sen så nästa steg var att de även tog bort krypen.
Då kan norska versionen få ringa mig.
Ja, precis. Nej, men jag menade bara att ett sånt program som Fångarna på fortet fyller sin funktion i att...
Ja, det skulle hylla snarare.
Ja, exakt. Där kan man samlas. Familjen samlas och gör saker. Men har man ingen familj så menar jag att du kan spela en extremt stor roll. Dagarna, pandemin, ensam grej. Så jag vill bara stärka det du säger.
Mm. Ja, men jag tyckte ni spelade den roll, apropå att prata om lättsamt med morgonradio, är väl precis så. Liksom, hur kommer jag igång på bussen eller tunnelbanan i bilen? Och det är väl kanske inte det mest djuplodande frågorna som dras med Danny Saucedo där, men liksom så här, det är skönt och lite häng och det är lite bus och det är lite spex och man verkligen absolut känner att man lär känna de där karaktärerna. Liksom.
Och vi ville däremot, det vi däremot försökte och ville, det var att vi pitchade in, jag vet, jag ringde Roger några gånger och jag var också på Gry och Adam då, att så här, kan inte vi skulle vi ha ett litet ekonomiinslag, vi tycker det var så viktigt och sådär, men då följde ju på att det är ingen jävel som vill vakna med
liksom. Nej, vi var tydligen inte så morgonvänliga.
Det är inte skitkul att prata om sms-lån, det är inte det man vill ha.
Nej, tydligen inte, det fick vi bara tugga i oss.
Ja, det fick vi aldrig, det fick vi ingen för.
Nej, och det var nog rätt beslut, det tror jag absolut. Men du,
jag känner nu att vi fattade rätt beslut.
Ja, jag tycker det var rätt beslut. Ja.
Den här veckan är vi sponsrade av Privata Affärer. Gillar du Privata Affärer? Gör du mycket Privata Affärer?
Ja, men jag gör väl Privata Affärer om någon. Eller så här, vi gör väl alla affärer hela dagarna. Men det som ju är Privata Affärer, där det liksom är, det är börs och det är fonder och det är alla, det är ju sådana saker som... jag blir förvånad hur många som är engagerade i extrapriset på köttfärs och hur många som inte är engagerade i vilka fonder de använder för sin pension eller sitt långsiktiga sparande.
Och jag måste säga att sen vi ska också tacka Privata Affärer för att ni är sponsorer här till våran podd.
Jättekul för oss.
Och det gjorde ju att jag ganska ärligt erkänner att jag visste inte att den här uppdaterade sajten som de öppnar 2023, alltså var det juni 2023, att den var så otroligt bra. Så att jag har fått chansen nu att gå in och testa. Och alltså, oj vad mycket info det finns, alltså, allt som du säger med aktier, fonder och hela den biten. Jag kunde knappt sluta läsa, för att man blir så här. Och sen är ju vissa, ibland kan jag tycka att mycket ekonomiinformation är svårt att förstå, men det tycker jag också är fördelen med, man vet att det är innehållssätt väldigt sant och rätt, men också lätt att fatta. De gör det på ett otroligt bra sätt, tycker jag.
Om ni inte har testat, varför inte gå in på Privata Affärer Premium? Kostar 49 kronor, inte för en månad, inte för två månader, utan för tre månader. Och då får du allt digitalt material på privataffärer.se. Nu säger jag Privata Affärer, men det fattar jag med när det är .se att det är...
Ja, men det man gör, ja, men det är ju så här, man går in på www.privataaffarer.se. Inget ä alltså. Nej. Utan ett ä utan prickar blir ju ett a.
Privataaffarer.se
/.
Snedstreck säger du, jag säger slash.
Ja, snedstreck ekonomi.
Ja.
Privataaffarer.se/ekonomi.
Jag har ju smitit från jobbet idag, Mattias. Jag sitter ju jobb, men jag sitter ju mina dagar på Saveland. Och det kan ju jag ju göra med gott samvete eftersom de är sponsorer till det här avsnittet.
Undrar när ska jag få komma upp på en kaffe, att du bjuder upp mig på en kaffe?
Jag skäms att jag inte har gjort det.
Nej, det har inte varit
Då hade jag kunnat visa dig att här har vi fasträntekonton, här har vi strategierna, här har vi fastighetsprojekten.
Ja.
Jädrar.
Ja, men det får bli nu då.
Men jag vågar inte riktigt bjuda upp det, för jag tänker att folk tycker att det är skrytigt att jag ska visa att jag är kompis med dig. Förstår du? Att det blir lite så här...
Ja, du är gullig du.
Men det... Ja.
Ja, men ja, tack för det. Men vi ska framförallt tacka till Saveland som hjälper oss att se till att den här podden skulle bli av. Eller att den blir av, rättare sagt. Så att gå in på saveland.se/fast, för vad finns där?
Där har vi ett fast räntekonto med 6% ränta per år.
Ja, det är
inte illa.
Nej, det är inte illa pinkat av en trähäst.
Jag var inne lite på pengarna här och väldigt stiligt styrde vi bort det till hur fint det är att göra ett bidrag i världen och sen vart det, men om vi går tillbaks till pengarna där då, för vi lever ju i en tid nu där väldigt många människor har fått reallönesänkningar, pengarna räcker inte till lika mycket. Men hur har det varit för dig? Purjolöken är dyrare, allting är dyrare. Du har gått ner till halva lönen mot vad du förut. Och svaret är inte att du har sparat undan i ladorna. Och det är inte att du gjort en boendekarriär. Märks det för dig? Är du liksom pengaorolig? Eller är det tillräckligt bra ändå?
Ja, det är tillräckligt bra ändå, vilket jag är väldigt tacksam för naturligtvis. Men jag sparar kanske snäppet mindre. Alltså det lilla som jag sparar jag snäppet mindre.
Har du lagt om vanorna? För att byta vin till boxvinerna istället för flaskvinerna? Eller ta tunnelbanan istället för taxin? Eller liksom...
Alltså jag har ju min elcykel.
Ja.
Och sen pandemin kom så har jag cyklat. Jag har inte åkt tunnelbanan en enda gång. Alltså jag menar inte att kokettera med det. Jag har inget emot tunnelbanan. Mm. Men inte åkt tunnelbanan. Jag kommer ju fram alltså på en kvart i Stockholms innerstad innanför Tull. Vart som helst praktiskt taget.
Känner du till, du har hört talas om tunnelbanan ändå, Mattias?
Ja, jag har hört talas om den, men det var länge sedan jag åkte den. Och framförallt sen pandemin har jag absolut inte åkt den.
Nej,
jag tog mig idag från jag var på SVT innan hit. Och det var en ganska lång
Jag hade ju kunnat
sträcka.
Ta det på pakethållaren. Ja, jag är ju huset bredvid.
Jag vet, men då var jag skulle säga, jag har ju också en elcykel. Så att det är som du säger, fast jag var långt bort, ganska långt bort, ändå på Gärdet. Och komma hit på Kungsholmen som är andra änden. Så var det precis som du säger. Jag var en minut sen däremot. Så
det var det faktiskt.
Till alla som lyssnar nu från andra delar av Sverige. Man kan plocka fram kartan. Följ med på den. Och se hur vi har cyklat till
Ronda. Det är en fantastisk elcykel. Ja. Men hur är det med bil och sådär?
Vi har två bilar i vår familj. Så att vi hankar oss fram, absolut. Det är ju jättepuckat. Vi bor i Stockholms innerstad, Södermalm. Och ibland ringer vi varandra när vi kommer hem. Jag och min sambo. Om vi råkar leta parkering samtidigt. Och så vinkar vi till varandra när vi möts i något gathörn. Och så snurrar vi och så snurrar vi och så ringer vi och så pratar vi om vad ska vi handla. Och
vilken ångest jag får. Bil, jag har ångest bara hör.
Det är så puckat.
Ja. Men vad gör du så här, du verkar liksom inte gilla din egen, dig själv och ekonomi. Vad är det så här?
Mitt ekonomi-självförtroende är uselt. Det så hade vi väldigt bra pensionslösning på när jag jobbade då på Riks FM. Jättebra, men då var man tvungen att träffa någon sån här som placerar runt de här pengarna med jämna mellanrum. Mm. Det var så fruktansvärt tyckte jag. Alltså det var inget fel på dem, de var helt underbara. Men jag gick in där och bara, hej, kan man lita på dig? För du kommer att få bestämma det här åt mig. Mm. Jag har tagit med, alltså för, ja det är inte många år sedan, 5-6 år sedan kanske, då tog jag med min pappa på ett sånt här möte.
Mm.
Ja, det var jättebra, men det var första gången på det här kontoret, det kan jag säga. För de gick liksom ut och tittade in genom glasfönstren. Bara, där sitter hon med sin pappa, har ni hört? Och det bjöd vi gärna på. Och sen så satt jag där som ett, liksom som ett UFO. Och så pratade min pappa med den här mannen som hela tiden frågade mig, är det här okej? Kan jag ta det här med dig? Men bara ta vad som helst, säg vad som helst, berätta allt. Och sen så kom de med ett förslag. Och då så sa jag till pappa, är det här bra? Ska jag ta det? Ja, ta det. Ja, jag tar det. Och så skrev jag på.
Mm.
Det är ett av mina bästa möten med dem. Mm. De här fondmänniskorna. Men, och så här känner jag fortfarande. Det är dags för ett till sånt här möte. Och nu har jag faktiskt på riktigt frågat min sambo som är lite road av sånt här. Vi har inte gemensam ekonomi. Alltså har jag frågat honom, kan du följa med? Nu ska han följa med.
Men vad beror det här på? För att du är ju en person som träffar högkompetenta människor hela dagarna. Ställer väldigt kluriga frågor. Man tänker att vi har ett begrepp vi kallar för att står man i duschen tillräckligt länge så blir man ju blöt. Man har ju inget val. Du måste ju ha hört så otroligt mycket om privatekonomi och vart vi är på väg och vad som är viktigt och ansvar. Du skulle kunna skriva de där intervjuerna, svaren på dem, så här fem bästa råden. Vad kommer det sig att det inte liksom har skrubbat av sig?
Jag tror
du sitter med lite självfrakt och beskriver
det
som.
Ja, men det gör jag, för att jag är ganska besviken på mig själv över att jag inte gör det här bättre. Nej. För fan, 51 år gammal. Jag ska väl kunna... Och då, jag tror att det är så här, de säger där, säger de bra grejer. Ibland kan jag till och med anteckna saker, att ta upp det här, ringa den här, göra det här. Och liksom samla på med det jag får. Men sen är det som att det händer någonting. Att då stängs det av. Så jag är i det, då är det jättespännande, intressant, nu händer det. Och sen av.
Mm.
Och sen är inte det på igen för någon av de här ringer och säger att det är dags att ta ett snack eller jag kommer på, vänta nu, det är 3 år, här borde jag nog titta närmare på.
Just det.
Nej, men på riktigt så känns det som att jag, ni vet när människor bara fortsätter låna till exempel fast de vet att det är dumt. Jag fortsätter bara stöta bort allt det här. För om jag inte tänker på det så finns det inte. Herregud, låter ju inte klok.
Men kan det också vara så här att du också är på en nivå där du har det, du har det så pass bra? För du har ju också, eller så här, du har ofta pratat om att du har valt att inte skaffa barn till exempel. Mm. Och sen har du en sambo. Ja. Då tänker jag att då har man det ju ganska bra ekonomiskt.
Ja.
Men du tjänar bra och säkert gör din sambo det också utan att jag har någon aning. Men jag kan gissa att han...
Han är
arbetsför, tänker jag. Så att jag menar, jag har två ekonomier.
Ja.
Och det låter som att du inte har gjort en karriär. Då bor också en hyresrätt, vilket är ganska riskfritt. Och då sannolikt inte har lån och massa tunga räntor nu när räntorna går upp. Då kanske man bara finner
att men alltså, omständigheterna i livet är ju sådana också att jag inte behöver vara... Alltså, vi har ju det här sommarstället som det naturligtvis finns lån liksom på, ja, även, det där kan det smacka till ganska hårt när våra räntor blir liksom rörliga nu och vi kommer att klara det. Men då kanske vi kommer att behöva resonera lite grann, ska vi verkligen unna oss att hyra något litet i något fjäll eller så som vi tycker är ganska härligt. Ska vi avstå från det här som vi kanske unnar oss ibland? Där skulle vi då nog kunna hamna om det liksom fortsätter som det gör. Att vi åtminstone börjar tänka till. Alltså vi är inte galna. Men visst är det så att till, men min sambo har benkoll på sitt. Han sitter och pratar om, nu gick räntorna upp på det här sparkontot. Och jag bara...
Men ni har ju inte gemensam ekonomi.
Nej. Men då? Enda anledningen till det är att, precis som du sa, det är bara vi. Vi delar det mesta. Vi har inte matchat varandra. Eller jo, men vi har kunnat matcha varandra. Och i perioder har jag tjänat avsevärt mer än han. Och då har jag kunnat ta mycket större del av våra kostnader och sådär. Så att vi har liksom ändå haft en dialog.
Ni för ingen kassabok. Nu har jag lagt in och sen delar ni jämför kvitton och sen skickar ni ena till andra.
Tar halva notan när ni går och käkar middag. Så här, tar vi hälften på mitt kort och hälften på ditt?
Nej, det gör vi inte. Men vi snackar om räkningarna och ungefär var de landar. Och så splittar vi det ungefär. Skickar in. Men det är klart att det kan låta väldigt förspänt, men jag tror att vi, alltså jag har koll månad till månad, men det är hela den här grejen med pensionssparet som ändå blev bra då, mycket från Rix FM och sådär. Och nu är jag i egen firma, så nu sätter jag ju undan själv. Också en jävla resa för en sån som jag att hamna i det. Men jag har lite grann glömt vad frågan var. Men vi har möjlighet att göra vad vi vill. Och jag vill, Erik älskar åka till Alper. Han vill köpa nya skidor. Det är det enda han unnar sig. Jag vill kunna kanske åka till London. Eller jag vill göra grejer med mina tjejkompisar som han är helt ointresserad av. Och det är som, liksom, vi har saker som är viktiga för oss var och en för sig. Det har varit vår grej, hela vår relation. Att man ska göra det man gillar, för då fortsätter man att gilla varandra. Vi har aldrig behövt diskutera. Ska du köpa ett par nya skidor igen? De kostar 5000 kronor. Det är vansinne.
Just det.
Jag behöver inte säga så.
Nu rollspelar hon hur det låter hemma hos oss, bara så att du förstår. Att det är hennes bild av hur gemensam ekonomi låter.
Nej, men alltså, vi behöver aldrig ifrågasätta vad någon annan gör. Faktiskt.
Nej, men det är väl jätteskönt.
Ja.
Men
vad skulle du vilja... Det är ju en lyx att vi kan ha det så, naturligtvis.
Men ska du inte börja spara mer då?
Jo, absolut. Det ska jag göra, Mattias.
Ja.
Det kommer innan den här intervjun är slut. Så.
Nu ska inte jag verkligen tipsa om något specifikt, men någonting som är...
Nej, alltså, det måste jag skriva upp på en lapp som jag sen lägger bort och glömmer.
Jag kan ge ännu mer konkreta tips. Vi är inte sponsrade, jag ska inte hänga ut på ett bra sätt något företag. Men
Kom ihåg att jag är opartisk.
Ja, exakt.
Tycker ingenting, ja.
Nej, du tycker ingenting. Nej, men det finns ju det man kallar för fondrobotar som vi har pratat om en hel del.
Det låter livsfarligt. Ja, det låter livsfarligt.
Exakt, men det är det inte. Och det är det som är grejen.
Det är som en sån farsa, fast han är på mötet hela tiden. Hon bara sitter och fixar grejer.
Men vad gör fondroboten då?
Ja, investerar och fixar grejer utifrån vad som blir bra för dig.
Fast jag gillar att kunna hålla någon personlig ansvarig. Om jag har haft ett möte med en sån här fondmänniska. Mm. Och jag hade en som var så bra så länge. Och sen plötsligt så skulle han inte jobba kvar där.
Nej, men du får också tänka på att han tjänar ju på dig. Alltså han tjänar ju på, han får ju betalt för att göra.
Men det unnar jag människor att göra. Ja. De får tjäna pengar på mig så länge jag tjänar mer.
Just det, men fondroboten är ju inte... Det är ju inte
jag tror
en
du ska
AI
släppa
som
den här frågan.
Nej, det är ju en människor som har satt ihop en bra lösning. Så det är
jag ska googla det.
Du ska få lite bättre tips.
Off-air.
Jag menar bara så här, ja, off-air. Men det viktiga är att man kommer igång, menar jag nu.
Men det finns ett månadssparande, hör jag, som nu har sjunkit något. Men det betyder ändå att det sparas undan varje månad.
Ja,
liksom, och läggs på hög.
Det gör det. Min firma sparar åt mig.
Ja. Ja.
Det som jag får i fickpengar varje månad av min egen firma som jag betalar ut till mig själv, det får jag göra vad jag vill med. Behöver jag inte göra kloka saker med.
Just det, så du har liksom nöjeskontot.
Ja, men det är ett bra upplägg liksom.
Jag äter upp dem.
Men du, apropå firma och grejer, hur är det för dig nu att jobba på Sveriges Radio jämfört med att jobba kommersiellt? Hur lätt blir det med moderatorsjobb? Och du kan inte stå i reklam för kexchoklad hur som helst. Nej. Du får inte liksom, du skojar så att du får inte tycka saker och grejer. Är det besvärligt och liksom, känner du dig bakbunden av...
Inte. Det finns roliga uppdrag som jag måste tacka nej till. Typ stora firmafester eller sammanhang som blir lite för publika. Men jag kan ju göra moderatorsuppdrag. Alltså, jag brukar tänka så här. Kommer jag behöva granska det här gänget? Finns det en risk att jag ska trycka upp dem mot en studiovägg i radiohuset? Är svaret nej, då känner jag att här kan vi gå vidare. Sen om jag är jag bollar ju med min chef.
Mm.
som ju vill vara informerad så att hon vet vad hon ska säga om någon ifrågasätter något som de upplever att jag har gjort fel. Men det har alltid varit lätt. Jag har aldrig tagit politiska uppdrag, till exempel, alltså gjort någon hej hej, centern ska ha kalas. Jag har liksom aldrig tackat ja till sånt. Frågor har kommit, men jag har alltid naturligtvis tackat nej till det. Jag har liksom aldrig varit intresserad av det ens när jag jobbade kommersiellt. Men när jag jobbade kommersiellt, då var det så här bara, ja, vad du vill. Ja, vad du vill. Och det var ju också härligt på ett sätt. Mm. Då behövde jag inte tänka så.
Mm. Jag vill bara förklara för lyssnaren som inte kanske är med på vad vi pratar om, så är det så att jobbar man för public service så är det viktigt att man är oberoende, så att
säga. Och man har regler som gör. Det är därför jag inte tycker något officiellt heller.
Nej, men man får ju inte ha en, just där som du säger, just politiskt och så kan det ju vara känsligt. Och under vissa perioder om man är på till exempel SVT så kanske ännu känsligare. Men det är ju ungefär typ samma regler. Så
att, ja, jag tror faktiskt att Sveriges Radio är snäppet strängare.
Ja, det kanske är så.
Men jag tror också att det beror lite grann vem som är i chefsrollen den veckan.
Ja, och lite grann också kanske vem, vad man har för typ av uppdrag. Om man frontar någonting eller om man liksom är med. För dig ser man ju till exempel i TV4 som livlina i
Postkoden.
Och det är ingen, det är alla bara glada. Det är ingen som tycker, jaha, nu drar hon till TV4-huset här.
Nej, men det ser man inte, utan jag är ju liksom inlånad där. Man, alltså mitt hem är Sveriges Radio och det är väldigt tydligt, jag presenteras som en P4 Extra person när jag presenteras i liksom i den här panelen. Så att nej, det ser man inga problem med. Där tror jag att man, alltså jag får inte TV4s reklam stämplad i pannan. Jag sitter inte
ihop. Du hade
ihop
inte kunnat
sätta
i Rickards stol så att säga.
Nej, det tror jag inte hade funkat så bra, och jag hade inte heller kunnat dela ut guldcheckar.
Mm. Ja, just det.
Så att jag rycker inte in där när Jesper Blomqvist är förkyld.
Nej, då får du säga det. Får du ringa någon annan.
Men så att om jag är i en bubbla, sen jag medverkar ju i alla möjliga olika tv-program också. Jag har lekt och gjort bort mig Jeopardy och mina knappar funkar inte. Jag vill bara...
Nej, det är knapparnas fel.
Och sådana typer av program, alla mot en heter det, va? Och så.
Så att, sånt funkar ju, då är man deltagare.
Ja, då är man en deltagare,
ja, precis.
Så det går väldigt bra.
Men firmafester och moderatorsuppdrag, det blir liksom lite klurigare nu då än vad det var i den
gamla
världen.
Jag tänker till lite mer och jag gör något färre än vad jag gjorde förut.
Ja, för det är ju jättesvårt när du säger så här, hur ska du veta vem du om 3 år ska behöva granska?
Ja,
det är
precis.
Otroligt svårt att veta.
Exakt, men så att jag har gjort saker för... Alltså, om det inte är ett offentligt sammanhang, alltså att allmänhet droppar in från alla håll, jag står på en scen och intervjuar en politiker eller vad det nu kan vara. Sådana sammanhang finns ju. Precis när jag började på Sveriges Radio så hade jag ett uppdrag som var påskrivet och klart. Så alla sa, fine, gör det. Det är påskrivet för så länge sedan. Det här går att förklara hur det sitter ihop. Och det var att hålla i invigningen av Södertälje sjukhus. Och det uppdraget fick jag på vindlande vägar efter att ha opererat min handled där.
Jaha.
Man kan säga att jag hängde mycket på sjukhus. Jag är också bisarrt intresserad av kirurgi. Så att, ja, det var så det började. Och sen så snackade jag mig runt där och ställde 1000 frågor om detta nya sjukhus. Eller ja, renoverat, tillbyggt. Och så till slut fick jag också den här frågan. Och prinsessa Sofia var där. Det var ju tok mycket politiker på scenen. Och alla skulle säga, jag skulle intervjua lite. Det skulle hållas tal. Jag syntes på bilder med alla möjliga. Sådär som jag kanske inte ska posera med. Och det skulle jag inte göra idag.
Nej.
Vad är nästa steg då? Vad skulle vara drömjobbet? Mm. Men nu har du ju lite av ett drömjobb. Eller jag förstår ju att du tycker det. Om man är radioprofil och älskar radio och att få göra Sveriges största radioprogram, det måste ju vara en av drömmen.
Men du har ju retat dig ut. Finns ju någon energi av att du skulle vilja göra något annat.
Det är också en tanke av att, herregud, ska man jobba inom ett gebit i hela sitt liv? Och så tänker jag, vad är fel med det då? Jag har jätteroligt, det är utvecklande. Jag träffar nya människor hela tiden. Jag har jätteroligt, jag bråkar med folk. Alltså stångas, knölas, försöker liksom utveckla. Alltså, jag har stor respekt för... Sveriges Radio har ett uppdrag, det kommer från regeringen. Vi måste förhålla oss till det här. Det är en låda vi sitter i. Det finns saker vi ska göra och saker som vi absolut inte ska göra. Jag har all respekt för det här. Men jag vill bråka lite med lådan. Det vi ska göra, kan vi presentera det på ett nytt sätt? Kan vi ta ett nytt grepp? När någon säger till mig, men nej, så ska vi, alltså så här har vi alltid gjort, så det fortsätter vi med. Då går något sönder i mig, det brister. Då ska vi absolut inte göra så. Det är klart att vi ska skruva på det. Sen behöver vi inte uppfinna ett hjul. Men vi ska skruva på grejer hela tiden.
Men upplever du att det är lite grann skillnad som om vi tittar på mediasamhället överlag? Att just det här som du säger. Att man måste förändra eller skruva eller greja. För att det blir ett helt annat utbud. Vad det som gör att man inte kommer att bara titta och lyssna på poddar istället. Och liksom just det här med det man pratar om, linjär tv. Som ju på ett sätt har nästan, eller håller på verkligen gå ner. men som nu bevisat i ett reklamsammanhang ändå är fortfarande värt mer. Därför att två par ögon linjärt kan man mäta. Mm. Man vet så här mycket pengar betyder det att någon tittar här och nu. Mm. Och MMS då, som kommer ut med tittar, alltså siffrorna liksom, som visar hur mycket tittare, man hör ju ofta att de här, så här mycket tittare eller lyssnare finns det. Och där är ju MMS ett verktyg som hållit på i 30 år, så det litar man på som annonsör. Medan de här streaminggrejerna, man vet inte hur länge lyssnar man, vilka var det och på vilket sätt och vilka plattformar. Ja, så här, det finns mycket mer mörker där en sån värd är kanske värd en krona istället för två. Men där måste ju vara en utmaning precis. Är det där du också är inne på att förnya hela tiden, även om det
är klart att lyssnarna alltså måste ju, jag måste ju överraska lyssnarna ibland. Alltså det är klart att man ska veta vad man får, men man kanske ändå inte alltid ska veta hur det levereras. Överraska med en oväntad gäst, ett oväntat inslag. Jag gör något oväntat på ett sånt sätt som jag gjorde hela tiden med morgonshower. Men nu sitter ju jag där och så har jag en kille som heter Lasse Persson. Han är ute och gör knasiga grejer. Och ibland så gör jag också lite udda saker. Kan vara något knasigt eller något jätteseriöst, men att jag har, att det låter annorlunda. Alltså jag menar verkligen det. Det behöver inte vara revolutionerande saker. Bara en sån sak som att när jag kom till Sveriges Radio började jag pålåtar. För att ava musik, det är för mig, alltså en fysisk, det här blir, nu är det nördigt. För mig känner jag fysiskt när jag hör någon ava låtar, när jag till exempel lyssnar på radion i bilen. Då är det ungefär som bara, det är en tvärnit nästan. Alltså, hela jag bromsar in. Det där var. Att jag vill inte, jag vet vad jag just, alltså det var en låt, den var jättebra. Det finns också listor på Sveriges Radios hemsida, kan jag passa på att tipsa om. Om du bara ungefär koll på när du lyssnar, vilken tid, vilken dag, så kan du bara scrolla in och så hittar du listorna med vilka låtar som har spelats. Det är jättesmidigt. Så att jag påar istället, för att du ska känna på, här händer en grej. Då kan jag säga också att det här är ny musik här på P4. Mm. Eller den här låten vann P4 Nästa, som är Svensk Radios största musiktävling. Alltså, jag kan lägga till någonting, jag kan berätta någonting, Mick Jagger, bla bla bla, intervjuas av Jimmy Fallon, nu blir det ny musik från Rolling Stones. Alltså jag kan ge mer på det viset, att prata om vad som just hände och då kommer med den här informationen ofräscht.
Mm. För jag kan också tänka att P4 Extra är ett sånt program som man inte lyssnar på så mycket efteråt egentligen, om man jämför med kanske.
Ja, det vet ju du.
Eftersom det är ett aktualitet, eftersom det är aktuellt. Det är som att titta på en sportmatch efteråt. Det kan man göra för att det var något speciellt inslag, eller man kanske ser på dina sociala medier att den här intervjun igår varit väldigt bra eller stark, eller att det skrivs om det. Men i övrigt menar jag så är väl
alla våra gäster, de här långa gästintervjuerna som den med Per Gessle finns som podd, P4 Extra gästen passar jag på att nämna, kan man lyssna 20 minuter av ett tajt samtal. Men sen så kan man också lyssna på hela programmet, och under fotbolls-VM här när damerna gjorde, tog succé, så berättade jag kommer inte ens ihåg vilken match det var, men jag berättade i alla fall att de hade vunnit. Och det här blir inte riktigt, men då var det någon som blev tokig för att jag hade spoilat. Han skulle åka hem och titta på den matchen. Ja. Som han, jag vet inte om han spelade in den på VHS. Men det finns de som lyssnar på P4 Extra, som alltså jobbar skift och liksom har lite skruvat dygn, som lyssnar på P4 Extra som ett morgonprogram. Och det är för övrigt min dröm. Om jag skulle vilja göra något stort med P4 Extra, så skulle jag vilja att det blev ett morgonprogram. Och det har jag presenterat en helt klar idé i olika tappningar flera gånger.
Men du är med på, men du håller med om vad jag säger just det här, i det här fallet, att det krävs ju, antar jag, en sån, det är väl det också kanske P4 gör, att de anlitar det, eller alltså att de gillar att ha det, därför att du också tänker nytt och inte fastnar.
Fast jag tror också att det är vissa som tycker att det är riktigt jävla skit att jag håller på och tycker saker hela tiden. Jag har sagt att finns det inte någon innovationsteam någonstans, våning 7, det är ett jättehögt hus det här. Några, när ni liksom planerar, tänker framåt, letar idéer. Jag jättegärna med, jag kan göra det gratis. Jag älskar det här, det kreativa, där det finns en sån process. Det har jag sagt att jag börjar.
Men du har ju också, du har också sagt, även om du har både sagt att du har tänkt sluta och har slutat på radio flera gånger, så sa du också nyss att du ändå, man kan ju faktiskt jobba med en sak hela livet.
Ja, nu har jag nog vikt ner mig.
Ja, men om du ändå får en dröm för frågan, vad skulle samtalet vara? Vad skulle du kunna tänka dig göra om du inte gjorde radio?
Ja.
Om någon ringer och säger, titta, du får Eurovision i år.
Ja, men då tar jag det.
Ja.
Det skulle jag göra, för det är en sån utmaning. Det skulle vara en sån skruvad utmaning, så att sånt kan jag tacka nej till.
Om någon ringer från Pfizer och säger att du får bli vår chefskommunikatör.
Jag tänker att det är ett sånt jobb som jag vill ha när jag blir stor. Jag skulle inte tacka ja till det än. Jag fick faktiskt en jättespännande jobbförfrågan om att vara just kommunikatör inom en mycket speciell bransch, nämligen typ försvaret kan man säga. Det var ju så otroligt spännande. Men jag är inte klar där jag är.
Mm. För man kan ju också tänka även marknadsdirektör. Jag tänker på allt som, med tanke på att du vet vad som funkar, kommunikationen utåt, media, krishantering när det börjar blåsa. När något företag...
Vi har ju gått kurser i sånt.
Ja, jag tänkte säga det. Mm. Du måste ju vara så jävla attraktiv där för...
Jag tror inte folk
fattar
det.
Men då går
du
ifrån offentligheten.
Det har jag inget bekymmer med. Det betyder ingenting för mig.
Gör inte det?
Nej, det betyder faktiskt ingenting för mig. Det har säkert gjort det utan att jag riktigt har kunnat sätta fingret på det, att jag tyckte att det har varit spännande och så. Men nu skulle det inte betyda någonting för mig.
Du tror inte du skulle sakna det, så att säga?
Kanske det där med att få bord på restaurang då, om det försvann. Nej, jag tror, det är lätt att säga kanske, men jag har, om jag tänker mig in i situationen så... Nej, alltså jag inbillar mig i alla fall att nej, det skulle inte spela särskilt stor.
Så lyssna nu alla företagsledare. Ni kan vara med och förändra hela mediasamhället genom att ni värvar Titti Schultz. Så, har du, så blir
man
det...
Man väntar 4 år tills ni ringer, för hon är inte riktigt klart.
Ja, men två i alla fall. Två. Nej, men jag tycker att det skulle vara... Men om jag ska vara lite allvarlig kring det där, så är ju det någonting jag tänker på. Alltså, jag har utbildat mig till kommunikatör också. Jag är journalist. Sen har jag gått liksom parallella utbildningar under alla åren som jag har jobbat. Så jag har utbildat mig till kommunikatör. Jag har gått kurser i krishantering. Jag har faktiskt coachat företagsledare, alltså så här frilans på det. Inte sen jag började på Sveriges Radio, men innan. Sådana saker liksom tagit, för att det har också varit en utmaning för mig. Och det har varit otroligt spännande och roligt att liksom ta med sig min journalistiska sida, där jag vet hur jag skulle klämt åt dig som företagsledare om jag bara hade fått chansen i en fråga, en känslig presskonferens som ska hållas eller så. Och det har ju blivit väldigt, jag tror att jag tar med mig liksom en liten knorr på det uppdraget. Men jag tror inte att man tänker på mig på det viset. Mm. Faktiskt.
Ja, intressant. Jag hoppas
kanske
ju,
efter det här avsnittet.
Ja, vem vet. Mm. Jag hoppas i alla fall för mina egna personliga önskemål och för våra lyssnare, så att du fortsätter vänta kanske 4 år ändå.
Ja, det är en förhandlingsfråga. Det är det alltid.
Ja, det är
vi har inte så mycket att säga till med en förhandling just vi, men vi kan ändå höja på från sidlinan och säga att vi fortsätter gärna att konsumera radio.
Det är ja, vad roligt.
Vi hade faktiskt tänkt att nörda mer ekonomi, men det är så jävla intressant att höra om din...
Alla som vill lyssna på den här podden för att den handlar om ekonomi, de är otroligt besvikna nu när vi liksom inte haft fokus på ämnet.
Mm, men det finns ändå saker här som jag tycker är bra.
Ja, vilket då? Titti Schultz behöver hjälp.
Ja, att man kan... Ja, men jag säger, du har ju tagit hjälp och du har ju tagit in din pappa. Han var ju ändå där och gjorde. Och att Absolut. Du faktiskt sparar och att du ska börja spara mer. Mm. Men att det kanske är så att man bara kan ha en övergripande koll. Man behöver inte vara så jävla nördig.
Nej, men jag hoppas att det kan vara så i alla fall. Det kommer väl att visa sig.
Mm. Det visar sig.
Jag tänkte inte jobba.
Om 2 år gör vi den här intervjun. Hur gick det så fel? Halv lön, samma utgifter, ökad inflation. Nu sitter vi här på gatan.
Varför tog du sms-lånet, Titti? Jag fick panik.
Det var pappa och någon gubbe på kontoret. Nej, men vi får väl se var vi hamnar. Men otroligt spännande. Det är liksom, det känns som att man får prata med radiolegender, så vi känner oss hedrade. Och vi ska inte säga att vi skulle gjort detta för en halv år sedan, men då åkte Titti till fel studio. Det ska vi inte.
Nej, det är så inte.
Det var ni som var luddiga med informationen, men jag var i alla fall i tid på fel adress.
Ja, helt rätt i tid men fel på plats. Ja. Eller så var vi som var fel plats, men nu är vi på samma ställe.
Men ni förlät mig, kändes det som, och det var stort och det var fint.
Ja,
med tanke på att vi nog var skyldiga så var det lätt att förlåta dig. Det var
exakt.
Ja, så var det.
Men det var ju en otroligt härligt att träffa dig. Kör hårt med dina intervjuer.
Detsamma, säger jag. Mm. Det var jätteroligt att vara här, och ni har sagt fantastiskt snälla saker. Jag är jättegenerad men glad.
Tack för att du kom.
Tack för att jag fick komma.
Podplay.